Många är de barn som träffat ögonläkaren och professorn Sten Andreasson genom åren när de kommit från hela landet till ögonkliniken i Lund. Han och hans forskargrupp har också i ett kvarts sekel kartlagt familjer med ärftliga näthinnesjukdomar med målet att hitta verksamma behandlingar. Och här på taltidningen har vi utnyttjat hans sakkunskap ett antal gånger. I förra veckan tillkännagavs det att Sten Andreasson är en av mottagarna av SRFs ögonvårdspris som han får för forskningen och sin förmåga att förmedla kunskap, inte minst till patienterna. Och som månadens ansikte i Skånes taltidning får han förstås beskriva hur han ser ut.
Mitt utseende, så finns det någon som beskrev för många år sedan att mannen med den rågblunda kalufsen, nu är det en grå kalufs jag har. Jag är ljus och jag har inget skägg, men glasögon, det är mitt utseende.
Blå ögon bakom glasögonen, ja. Tycker jag mig se.
Stämmer. Mm.
Något under medellängd kan jag väl tillägga. Vit läkarrock har du på dig när vi står här. Ja. Med en penna i bröstfickan. En blåvit randig skjorta nedstoppad i ett par chinos och ett par rätt bekväma ljusa sommarskor, tror jag. Du är just nu aktuell för att du har fått ögonvårdspriset. Då måste man naturligtvis ställa sportfrågan där. Hur känns det att ha fått det priset?
Vi är naturligtvis mycket tacksamma. Jag känner det så här, att inte jag utan den gruppen som har jobbat med det här sedan början 90-talet och den mottagning som vi tillsammans med 5 stycken docentkompetenta forskare och duktiga sjuksköterskor och vårt forskningslabb och även då narkosundersökningar i eller en grupp av människor som byggt upp det här under åren har gjort att det fått den här mottagningen där vi ser patienter från hela Sverige. Och naturligtvis är vi jätteglada att det uppskattas. Vi är ju till för patienternas skull.
Den grupp du leder sysslar med en specifik form av ögonsjukdomar, ärftliga näthinnesjukdomar. Ska vi lite kort kanske förklara, vad är det?
Ärftliga näthinnesjukdomar, det är faktiskt det är den vanligaste orsaken till grav synskada hos yngre människor. Vi har kanske 5000 personer i Sverige. Och det bara varit så enkelt att det var en sort som man sa förr i tiden, utan vi vet idag att det är kanske 300-400 olika sorter. Och det är de sjukdomarna vi jobbar med. Vi vill gärna undersöka personer och patienterna så tidigt som möjligt. Vi vet att den här klumpen av många typer av ärftliga sjukdomar, olika prognos, olika synhandikapp, ärvs på olika sätt. Och vårt mål var när vi startade om detta början 90-talet att vi ville hitta en behandling mot dessa sjukdomar. Vi saknar en vettig, bra behandling. Och det har också gjort nästa steg att vi arbetar internationellt med minst ett 20-tal laboratorium i världen. Och nu har vi kommit så långt tillsammans att av svenska familjer, det vi har, det vi kallar svenska ärpregistret som innehåller ungefär 3400 personer, så vet vi genetiskt för flera grupper, kanske 1800 personer, vet vi exakt vilken genetisk orsak till sjukdom det är. Och det är ett jätteviktigt steg om vi ska komma in på behandling.
Ja, det är en grupp ögonsjukdomar som ju leder till ögonskador, alltså synskador i alla fall nästan. Och det har inte funnits tidigare och finns inte idag egentligen någon behandling, utan i arbetsför ålder så tappar man syn, kanske till och med allt. Och när du började så visste man inte så mycket alls om de här sjukdomarna.
Nej, alltså framförallt att det finns olika sorter. Vi har ju de som förlorar all syn redan vid kanske 6-7 månaders ålder och andra som måste bli 200 år gamla. Och behandling har det ju prövats och forskningen är ju aktiv inom området. Och den enda vetenskapliga behandling som finns idag, det är ingen bra behandling. Och det är en dos av A-vitamin som möjligen kan göra att sjukdomen går lite långsammare. Men så vet vi också att det inte är alla typer av de här sjukdomarna som ska ha A-vitamin. Det finns några undantag och därför måste man den här sjukdomen utredas noggrant beträffande typ av sjukdom, genetisk sjukdom och vilket synhandikapp man har.
Och i forskningen där har du träffat jättemånga. Många av våra läsare har träffat dig som småbarn. också. Har du någon aning om hur många du har träffat?
Alltså, nej, vi har faktiskt följt alla som har haft undersökningar. Det är mer än 5000 personer. Det är många som jobbar här, men jag har fått möjlighet att följa. Och all den forskning som bygger på att vi har haft samarbete med många patienter, det bygger på. Så att, visst, jag har följt många sedan 2-3 års ålder och nu 25 år senare. Ja, det stämmer helt.
Man visste inte så mycket, ni visste inte så mycket från början. Hur mycket mer vet ni idag?
Om man gör en grov bild av vad som hänt under de här 25 åren så kan man säga så här att framförallt vet vi idag via framförallt genetiken vilka olika former av näthinnesjukdomar det finns. Om det finns 300-400 sorter. Och det är inte bara att man vet vilka sorter utan man vet precis vilket ämne som är fel i ögat. Och det har betytt mycket för att förstå sjukdomen. Och sen den andra utvecklingen, apparaterna var klumpiga för. Om vi hade ett barn så ett eller två år gammal så kunde vi säga att näthinnan fungerar kanske inte så bra. Idag driver vi på att man ska undersöka tidigt. Och det är mycket tidigt kan förklara för en familj att barnet har kanske inget seende rakt fram. Men ser åt sidorna och ser färger. Och det är viktigt så att vi hos var enskild person förstår synhandikappet och sen det andra med genetiken förstår vad som händer i näthinnan. Om vi ska behandla måste vi veta prognosen, ärftligheten och var felet sitter.
Och där har ni identifierat några hundra gener.
I världen finns det i alla fall mer 200-300 gener som man vet kan fela. Och vi hittar nya gener. Vi har varit inblandade flera nya gener här i Lund i olika samarbetsprojekt och ett tag tyckte man det gjorde krångligare om det var fler gener. Men samtidigt förstår vi det bättre idag.
Mm. Du har träffat många och unga patienter, ja. Inte helt lätt undersökta kanske alltid. Vi står i ett undersökningsrum här som har svarta väggar. Det är ett ovanligt mörkt rum för att vara på ett sjukhus. Vi är på ögonkliniken kallar vi det fortfarande. Vi är i Lund här. Och så står vi framför en datorskärm och ja, vad är det ni gör här för någonting?
Ja, först ska jag berätta, när vi började med det här rummet för många år sedan så sa vi till målaren att de skulle ha det svart. Det kan inte måla ha det helt svart, det vill jag inte, sa han. Så taket är vitt tyvärr, men han tyckte det var hemskt. Men det är helt enkelt, här undersöker vi hur ögat fungerar mörker och vi har skickliga ögonsköterskor, forskningssköterskor som hjälper oss och mäter ögat fungerar mörker, hur det fungerar åt sidorna, hur vilka delar av näthinnan som fungerar. Och då behöver man ofta mörker för syn, inte bara vad vi ser i dagsljus, utan för att förstå synen så måste vi också förstå hur den fungerar under olika belysningar. Mm. Och de här apparaterna, vi står framför en apparat där man, en del av kanske lyssnarna har, att där man sätter en liten lins framför ögat som man sätter på ögat och den
plockar fram en liten burk med en elektronisk mojäng, ja, och ett par sladdar.
Och det sätter man på ögat och så lyser det lampor genom linsen. Då sitter man framför en jordglob.
Color Dome står här och man sätter ansiktet i den och tittar inåt, misstänker jag.
Och linsen på ögat då, ja. Och då blinkar det ett ljus kanske 20 mikrosekunder, så mycket kort tid. Och då kan man mäta hur olika celler fungerar i ögat. På ett objektivt sätt. Alltså det är jätteviktigt att man objektivt så när patienten kommer tillbaka om några år vet exakt vad som har hänt. Och detta är grunden för många undersökningar. Dels här hur hela näthinnan fungerar, olika celllager fungerar, olika typer av belysningar. Men också en liknande apparat vi har för man kan mäta till exempel hur gula fläcken fungerar. Och den metodiken har förändrat sig radikalt bland 20 åren. Säkrare, bättre, ja.
Och det är då rätt långt ifrån syntavlorna som eller kanske de flestas uppfattning av hur en synundersökning går till. Man går till optiken och så ber optiken läsa bokstäver.
Och jag har hört just av de som har den mer klassiska formen, retinitis pigmentosa, så blir de ofta ledsna. För det där ingår ofta att man kan läsa syntavlan, men man ser inte i mörker, ser inte åt sidorna. Men så kan man kanske se syntavlan. Och det gör att man ibland missuppfattas. Man brukar säga detta som jag ibland berättar, att man kan läsa portot på frimärket men man hittar inte till brevlådan. Mm. Och det visar att det finns mer syn än bara synskärpan.
Och mätningar är förstås grunden till att kunna konstatera vad det är för fel på synen man har. Som i sin tur kan förhoppningsvis leda vidare till en adekvat behandling.
Alltså det är viktigt idag. När behandlingen nu ligger på lut i olika kliniska forskningsförsök, så måste vi kunna mäta vilken effekt har behandlingen. Och också att om vi har följt en patient under 20 år, så har han kanske, eller hon, en form av näthinnefunktion som inte ändrar sig. Och i så fall borde det felbehandla den. Så alla de här mätningarna är jätteviktiga i behandling och för att förstå framtiden.
Ja, när du började fanns det inte så mycket till behandling. Men det ändrar på sig när det gäller de här svårbehandlade sjukdomarna.
Alltså under de här åren har jag varit inblandad, eller vi samarbetar många internationellt. Allt ifrån att man har sprutat medel bakom ögat, man har haft ögongymnastik, man har laserbehandlat ögat, man har kapslat ögonen och man håller fortfarande på med akupunktur eller akupressur och man försöker transplantera näthinnor och spruta olika ämnen in i ögat. Och det är jättebra, det har lärt oss mer ögat, men den enda behandlingen som idag gäller, det vi sa att prata om tidigare, det är att möjligen en liten dos A-vitamin hos en del kan göra att det går långsammare. Men det som kommer nu och som kommer långsamt, men vi måste ha tålamod, det är det här med genterapin. Och då kan man ju säga så här att det är arbete som vi många tillsammans har lagt ner på att hitta genförändringarna hos svenska patienter med ärftliga sjukdomar, gör att vi känner till när nu olika kliniska forskningsbesök pågår. Ungefär 15 av generna är nu inblandade i olika typer av kliniska forskningsbesök. Man pratar om fas 1, fas 2 och fas 3. Först ska man hitta genen. Sen ska man se hur det påverkar ögat. Och det är djurförsök. Och sen ska då djuren behandlas och djuren ska bli bättre. Sen ska man se om man kan spruta det på människoögat. Och sen så ska det vara en massa säkerhetsbestämmelser. Och vi håller nu på att få klart att få lov att använda vårt operationssal för den typen av, med det mycket bestämmelser. Innan man sen fas 2 kanske börjar visa försiktiga försök på människor. Och fas 3, där man har en större grupp av människor. Och om då det blir bra, så kan man då få det accepterat som läkemedel. Men man brukar säga 10-15 år, 100 miljoner kronor per gen. Och en gen verkar nu som FDA i USA accepteras som läkemedel detta år eller början nästa år, och sen är det planerat åter på inom EU. Och då vet vi ju, vi har ju rätt väl känt de svenska familjerna, och den här genen RPE65, de har vi i vårt register som vi alla patienter och alla i grupp bygger upp tillsammans, så att vi vet detta. Och när vi blev kontaktade från Tübingen, frågade om genom PDE6A eller från morfil ALP1, så vet vi var de här finns i Sverige.
Mm. Och det skulle vara den stora början på genterapi helt enkelt, ja. Som behandlingsmetod. Mm. Som bot kanske till och med då. Ja.
Alltså vad man tror framförallt att de studier som ungefär 400 personer är behandlade internationellt idag. Det har inte varit hemska biverkningar, men man är fortfarande vilken dos och var man ska göra det och så vidare. Och det är framförallt att stabilisera sjukdomen och möjligen få något bättre.
Du har börjat trappa ner din gärning här nu. Du opererar inte längre, berättade du sen förra året. Nej. Du har opererat många barn inte minst. När du tittar tillbaka på din långa gärning, vad är du stoltast över? Jag tänker mig att det där jag pratade om skulle höra till det.
Ja, alltså det som har varit grunden har ju varit näthinnan. Och sen är det som jag känner mig, tycker speciellt roligt, är nog de arbetskamrater man får jobba med. Fina geisten, stinget. Inte bara hos några få kollegor, utan hos all personal. På operationspersonal, där vi gör det på små barn, och på sekreterare och på labb. Det är den jag uppskattar mest, som gör att man vill kämpa med detta. Och sen att patienter också intresserar sig för det.
Mm. Jo, jag har förstått att du har många patienter som du har kontakt med också, som berättar om, där du berättar för dem om det senaste i forskningsområdet och vad som eventuellt kan komma i behandlingsväg också. Och det är väl en av anledningarna till att du har fått det här ögonvårdspriset, tänker jag mig.
Och där har jag RP-föreningen, det är betytt väldigt mycket. Vi har det också så att just för det har blivit mycket mejl och frågor. Och RP-föreningen har en tidskrift och där försöker vi hela tiden få ut nyheter för att nå så många som möjligt.
Om vi backar bandet, var det en självklarhet att det skulle bli läkare överhuvudtaget?
Nej, det var inte det. Men jag har en äldre bror som är läkare, men det var det inte så. Utan jag läste teologi och läste medicin, men jag tyckte det var ett spännande område.
Teologi, hade du planer på att bli präst?
Ja, jag tog teologikand också, gjorde faktiskt. Men det var läkaryrket där som fångade all uppmärksamheten.
Mm-hmm. En vilja att göra gott, kan man väl spåra i bägge ämnesvalen?
Men det var att det hände någonting. Alltså inom ögon hände det var en utveckling som hade börjat och det tyckte jag var spännande.
Och att det blev just näthinnor, hur kommer det sig?
Det kanske är slumpet. Men näthinnan är ju liksom en liten... Andra delar av ögat är ju lättare att beskriva. Men näthinnan, det finns så otroligt mycket... Där det är dels hända bara att man kunde fotografera näthinnan. Det finns kärl som kan ändra sig på olika sätt i näthinnan. Och det är ju en liten bit av hjärnan som tittar fram. Jag brukar skämta med den gamla professorn Neurokirurgi att hjärnan är en utbuktning av ögat. Han säger det tvärtom, jag vet inte vilket...
Ja, tål att tänka på det.
Men det finns mycket aktivitet i ögat som leder oss att förstå många andra sjukdomar.
Andra som har jobbat som du, det vill säga man leder patientarbete som en ögonläkare, kliniskt arbete och sen leder man också forskning. Det vill säga man har egentligen två jobb, bägge är rätt avancerade. Framförallt när det handlar om avancerad forskning i världstoppen som det handlar om här med näthinnorna i Lund. Hur mycket tid och hur mycket har du egentligen lagt ner på det här jobbet?
Ja, det har varierat i perioder. Men man reser mycket under våra och höstar och hur många timmar det kan jag inte svara på. Men,
du har jobbat betydligt mer än heltid, 40 timmar i veckan skulle jag gissa.
Det blir nog så, ja.
Annars, kollegor till dig som jag pratade med tidigare haft... saker som modelljärnvägar i källaren som de har sysslat med. Har du några sådana hemligheter?
Jag har tyvärr inga sådana hemligheter. Jag skulle kanske haft det, men jag har inte... Alltså för mig är det så, när jag är ledig, då trivs jag bara hemma. Min hustru, jag har barn och deras familjer och går och rotar i trädgården. Jag tror inte om man säger arbeta i trädgården, man roar sig i trädgården. Och sen nu på sommaren brukar jag... Om det är fint väder nu på sommaren, cykla ner och bada på morgonen. Alltså det är det som är bäst för mig.
Sa månadens ansikte den idag 66-årige Sten Andreasson, ögonläkare och professor i oftalmologi i Lund. Och alltså mottagare av ögonvårdspriset 2017. Han och den andra pristagaren, synpedagogen Gun Olsson, får ta emot priset under Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö i oktober. Reporter var Mats Sundling.